Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Sen kan jag idag tacka honom för att han betedde sig så, för annars kanske inte jag hade haft Sia.
Nej,
hade det varit
precis.
En vettig kille som bara, jag vet inte hur en vettig kille hade kunnat säga det på ett bättre sätt eller så här. Men en anledning till att jag bara kände så här, fuck it, jag blockar honom. Jag ska inte tänka på vad han vill eller vad han känner. Nu ska jag bara gå in i mig själv och känna vad jag känner och tänker och tycker och vill.
Ja.
Och det gjorde jag ju, och där så finns Sia idag liksom.
Älskade lyssnare och vänner, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Jag heter Nina Campioni och hoppas att du som lyssnar mår riktigt bra och ser fram emot en liten timma eller så tillsammans med mig och veckans gäst. Jag är så otroligt tacksam över alla gäster som besökt och delat med sig genom åren. Alltså vilka stories vi har fått höra ändå. Allt från starkaste glädjen till de tuffaste trauman. Att bära och föda ett barn är sannoliken ett mirakel varenda gång. Hörni, det är dags för mig att säga välkommen till influencern och tv-proffset Lisa Maria Jönsson. Många av er känner säkert igen henne från tv-serier som Paradise Hotel, Ex on the Beach och till och med Idol, alltså modig, eller hur? Eller så är du kanske en av 100 000 personer som följer med hennes liv på Insta och TikTok, där hon delar med sig av livet som självstående mamma till sin lilla dotter. Och nu ska vi få höra hela historien om hur det är att bli gravid och snabbt inse att personen som var med om att skapa livet i magen inte vill vara med på resan. Om vikten av stöd av sin närmaste familj nere i Jönköping och hur Lisa Maria byggt upp en stark familj runt omkring sin dotter trots att det inledningsvis såg ut att bli det motsatta. Det handlar om kvinnokraft och självständighet i dagens avsnitt helt klart, och jag välkomnar nu Lisa Maria Jönsson. Låt oss höra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Du, om jag fattat det rätt så längtade du ganska mycket efter barn när du väl plussade. Berätta lite om den barnlängtan.
Ja, nej, men jag har inte upplevt tidigare att jag har haft en barnlängtan, alltså när jag var yngre och så. Utan det var när en tjejkompis till mig fick barn som jag vände helt och kände att barn är visst för mig. Och sen så var jag väl inställd på att jag verkligen ville ha barn. Men jag hade ingen kille och såg väl att det skulle komma längre fram i så fall. Men på slutet där så hade jag ju fått, jag hade skickat in, så här, pratat med, jag vet inte vad det var, men jag hade familjehemsbanken, vet jag att jag fick papper hemifrån bara veckor innan jag fick reda på att jag var gravid med Sia. För då hade jag ju fått för mig då att jag inte kunde bli gravid.
Okej. Men det var bara något mentalt, det var inget kollat upp.
Nej, precis. Nej. Jag skulle kolla upp det också bara veckor innan jag fick reda på Sia. För då hade jag bokat en tid hos gyn, kommer till den tiden varpå i receptionen de säger att han gick precis in med en tvillingmamma, så att vi har dubbelbokat här, det kommer ta över en timme.
Aha.
Så det är ingen idé att sitta och vänta liksom. Så då skulle jag få boka om tiden och sen så gjorde jag aldrig det, utan sen fick jag reda på att jag var gravid. Så allting var liksom, hände där samtidigt. Jag fick hända mig, jag har till och med det sparat i arkivet på Instastory, för att jag hade upp en bild så här, på Instastory från familjehemsbanken att jag hade fått hem papper och sådär. Kollat upp lite. Jag hade pratat med någon tjej liksom om att dels var jag ensamstående, dels bodde jag för litet för att kunna bli familjehem liksom. Så det var ju en process. Och så det här med att kolla upp min fertilitet var ju en annan process. Precis samtidigt liksom. Men inget av det liksom gick i vägen då. Och sen så typ samtidigt fick jag reda på att jag var gravid.
Vad tror du det var som gjorde att du var så säker på att du inte skulle kunna få barn?
Nej, men jag träffade en kille ganska länge. Jag vet inte om det var 1,5-2 år eller någonting. Nu är vi nära vänner och han vet om det här, så det är inte så hemskt. Men då, efter vi typ hade haft sex och sånt, så kunde jag liksom stå på händer och jag ville verkligen liksom bli gravid då. Men jag blev aldrig där på de här 2 åren. Och har heller då inte ätit preventivmedel på, jag vet inte exakt hur länge det är, men jag tog ut en p-stav, jag tror att det var när jag var 21 eller någonting. Så på liksom x antal år så har jag ju inte blivit gravid trots att jag har varit oskyddad.
Just det.
Och det skapar ju en känsla i en, och då framförallt då när jag kände att jag liksom stod på händer där efter sex och liksom så här, att uppenbarligen går det inte, eller det har i alla fall inte gått för mig på 7 år. Inte för att jag aktivt försökt så tajmat ägglossning eller något sånt. Men jag har kompisar som blir gravida hela tiden. Och jag har inte blivit en enda gång på flera år nu. Så någonting i mig sa att jag inte kunde det. Liksom. Jag gjorde dessutom en abort när jag var yngre. Så det var ju, vet, när man läste på om det. Då är det det som har gjort att jag inte kan bli gravid.
Okay.
Och, tankarna bara snurrar. Liksom, och speciellt i den åldern liksom, när man börjar bli vuxen och börjar tänka på barn och känna att det kanske inte kommer gå för mig, och efter de här 2 åren med den här killen då, så kände jag ju definitivt att det inte kommer gå. Nu kan det ju bara vara liksom, jag vet inte, men sen så jag har ju också en sån sak som jag inte har kollat upp, men nu sen, alltså jag har ju mens ungefär 3 gånger per år istället för 12.
Okej, jag fattar.
Så antagligen, det är också en egen diagnos, men antagligen har jag ju någon PCOS eller vad, PCO eller sådär. För att det är inte normalt att man bara har mens 3 gånger per år. Och det är någon, så är det folk som säger, det är nog för att du är stressad. Och har jag varit stressad varje år i 10 år då? Och nu efter SIA så trodde jag, för då kom ju liksom, då fick jag avslag och sen fick jag mens bara alltså någon månad senare. Jag bara, yes, nu kanske det återställs liksom. Men nu återigen är jag tillbaka till mens oftare i och för sig. För nu har jag mens varannan var tredje månad ungefär. Så jag har ändå haft det, ja men nu tror jag att jag har haft det 5 gånger sen liksom förra sommaren eller något sånt där. Men det är ju fortfarande betydligt mindre än vad man ska ha. Så det var ju också såklart en liksom anledning till att jag funderade över det.
Mm, såklart, jag fattar det. Det där är ju så himla intressant. Jag känner igen mig i det, för jag gick också... när jag väl också insåg att jag ville ha barn, så var det också så här, men gud, hur är det möjligt att jag inte har varit gravid än på alla de här åren av liksom singelliv, förhållande, allt möjligt och verkligen aldrig någonsin varit gravid. Så jag var också ganska övertygad om att det kanske inte kommer gå. Så att men det blir också lite intressant om man ser på så här sexualundervisning och den information som man får till sig som ung, då är det ju verkligen, ja men ligger du med någon så blir du gravid ungefär. Så att det blir ju, ja, så är det alltså inte, kan vi komma överens om.
Nej, så är det inte.
Inte.
Vad var känslan då när du upptäckte att du var gravid?
Nej, men jag blev jätteglad. Jag vet att jag hade, under de här åren som jag hade liksom varit oskyddad och med den här killen då som jag var med, så tog jag ändå relativt ofta graviditetstest. Liksom. Mm. Och de var ju alltid negativa gång på gång på gång på gång på gång. Och det var ju inte så att jag blev överledsen. Liksom. För det var inte så att jag planerade ett barn så. Men sen så när det väl... Jag hade bara en konstig känsla i kroppen. Det var bara så här, gud, okej, nu har inte jag haft mens på 3 månader. Och jag låg ju faktiskt med honom för vad det nu var då. Så då tog jag ett graviditetstest och det visade positivt direkt liksom. Och då blev jag alltså jätteglad. Det var som att jag vet inte, det var ju alla de här känslorna, bara gud, jag kan bara det.
Just det, lättnaden liksom.
Exakt. Och om jag vill så kan jag nu. Alltså så här, jag kan vara mamma om 9 månader om jag beslutar mig för det liksom. Så det var väl bara allt som släppte och jag bara grät. Jag ringde till en tjejkompis och sen ringde jag till mamma och bara grät. Jag bara, mamma, jag är gravid. Alltså glädjetårar liksom.
Mm.
Så jag var absolut inte ledsen på något sätt. Och jag tror att där och då så övervägde jag liksom, så här, jag var ju tvungen att kolla igenom mina möjligheter eller vad man ska säga. Jag bodde liksom i en hotellägenhet på 28 kvadrat och i en stad där jag inte har familj och levde ett helt annat liv. Jag festade 4 gånger i veckan och liksom var inte alls där liksom rent. Jag hade precis börjat plugga också. Jag fick reda på det här i oktober. Jag började plugga sista augusti liksom. Så att jag hade pluggat inte ens 2 månader.
Liksom. Någon månad.
Ja, och det var en 3.
Hur gammal var du då?
Det var ju 2021 och jag är för 94, så 25 måste jag varit, eller? Jag har ingen koll på mig själv, tänkte jag säga. Men,
nej, jag kan inte heller räkna.
Men nu i sommar fyller Sia 2 och jag fyller 29. Så det var ju inte alls, det var ju 27.
Då blir det ju typ nästan 3 år sedan som du blev gravid. Då.
Exakt.
Så 26 då?
Ja, 26 kanske. Någonting. Ja.
Snillen spekulerar.
Nej, men alltså jag, det här 20-30, det är liksom bara en dimma. Man vet, jag har inte firat min födelsedag sen jag fyllde 25. Så jag vet liksom inte, det känns sjukt att säga att jag fyller 29.
Det måste du börja med igen, herregud.
Ja.
Det är kul. Det är kul att fylla.
Ja.
Men jag minns också de 10 åren där, 20-30. Det var, ja men som du säger, mycket fest, mycket kul och mycket tiden sprang. Ja,
verkligen.
Om vi bara backar bandet lite till den där aborten som du berättade lite kort om bara. Hur gick tankarna där? Och är det någonting som fortfarande finns med dig? Liksom?
Nej, alltså egentligen inte. Det var med mitt ex liksom, och vi var ju tillsammans i några år och vi var alldeles för unga och sådär. Så det är ingenting som jag ångrar eller någonting sånt nu. Alltså, det känns som att mitt liv har hänt efter det. Så det var ju liksom bara... Jag var alldeles för ung liksom. Så det är ingenting som jag nu är.
Var det något som var jobbigt att gå igenom?
Både ja och nej. För att det var ju här... Alltså, jag vet att jag inte fick någon stöttning av honom. Och jag fick ingen stöttning av liksom, vänner så riktigt. Det var också... Jag vet inte hur gammal jag var. Men det var ju liksom innan innan dokusåpor och allt sånt. Och då var jag 21, så att säga att jag var kanske 18 eller något sånt där. 19.
Mm.
Jag minns inte riktigt, men jag vet att jag kände mig väldigt ensam liksom. Men sen när det var över så var det över och jag mådde inte dåligt. Då var jag också i ett stadie i livet där jag inte trodde att jag ville ha barn. Alltså, så här, det var inte så att jag hade någon barnlängtan på något sätt. Så det var inget svårt beslut. Eller, så här, utan det var bara per automatik. Det är det mest efteråt att man har tänkt så här, gud, är det den aborten som gör att jag inte kan bli gravid?
Just det, precis.
Typ snarare så i vuxen ålder som man känner så här, gud, fan var det min enda chans liksom.
Just det. Men du, så du plussade och var gravid och jätteglad. Hur gick då liksom dialogen med, ska man säga pappan? Eller ska man betitla han så?
Jag vet inte, men jag skrev att han var donator ett tag. Och det var folk som var upprörda över att jag skrev det. För att det är inte alls definitionen av donator. Ja, så jag vet inte vad man säger. Biologisk pappa kanske?
Biologiska, ja. Den biologiska.
Ja, den biologiska. Nej, men så fort jag fick reda på att jag var gravid så ringde jag till honom. Och då vet jag att han stod på golfbanan och var ju jätteförvånad över. För då hade vi liksom inte någon relation så.
Mm.
Vi hade träffat sommaren innan i några månader. Liksom, ganska flitigt och träffat varandras vänner och liksom sådär. Nej, men och sen så... när jag hörde av mig en tisdag förmiddag klockan 11 om att jag behöver prata med honom, så var det så, han fattade ju själv att det var någonting som var speciellt liksom. Så då berättade jag bara kort, men jag är gravid. Han bara okej, vi måste ses, jag hämtar dig på jobbet typ. Och så hämtade han mig på jobbet dagen efter och satt i bilen då hela vägen och bara, du måste göra abort, tänkte en tjejen som jag träffar nu, om hon får reda på att jag har gjort någon gravid. Och jag kommer finnas där för dig om du gör abort, men jag kommer inte finnas där för dig om du behåller. Och men det var bara liksom
myskille.
Det var bara han och hans framtid. Tänk mina framtida barn när jag, och vad ska jag säga till dem om jag har ett barn sen innan, och förstår du inte att jag inte kommer kunna vara en pappa? Och liksom, ja, det var, jag förväntade mig något helt annat, för att jag vet att den sista kvällen då när vi hade sex och när Sia blev till, så vet jag att vi diskuterade det. Han trodde inte att han kunde bli pappa. Och jag trodde inte att jag kunde bli mamma. Det diskuterade vi. Liksom.
Just det.
Och ändå så väljer man att komma i med. Men så det var... Sen så smsade vi lite och sen så blockade jag hans nummer och så har vi inte hört. Och det var ju i graviditetsvecka 7. Så det var ju alltså någon gång i oktober 2021. Mm. Och nu är det mars 2023. Så det har ju gått alltså...
Ja, men så 2020 som ni hörde sista gången.
Precis, så jag var gravid slutet av 2020 och början av 2021, och så kom Sia i maj 2021, precis. Så exakt, 2020, så 2,5 år har ju gått sedan vi hörde sist liksom. Sen efter det så har ju familjerätten har ju jagat honom i 10 månader, en advokat har jagat honom, och sen till slut så fick vi så här, om det inte går att ta ett DNA-test från tingsrätten, då ett tingsrättsbeslut, om det inte går att ta DNA-test så erläggs ni ett vite om 2000 kronor. Och då gick jag och DNA-testade mig, Sia DNA-testade sig och även han då till slut. Och det var väl antagligen för att det var hot om pengar annars.
Just det.
Och då visade det ju positivt. Så nu är ju faderskapet äntligen fastställt efter många år av
Men betalar han underhåll på något sätt också då, eller?
Ärligt talat så har jag faktiskt ingen aning. Jag får ju mitt underhåll från Försäkringskassan eftersom han har varit borta. Sen Sia fyller ju 2 nu, så han har ju inte varit... De har ju jagat honom sen hon kom i princip. Tog tag i det här i juli kanske, augusti. Så sen dess har jag ju liksom... Sen då 2021 till nu... så har ju familjerätten haft det här ärendet och de har ju inte lyckats få tag på honom eller så. Och heller inte den här advokaten, så...
Wow.
Jag har ingen dialog med honom överhuvudtaget. Jag vet liksom inte ens om han gick och tog det DNA-testet och sen har han inte gått att nå igen eller liksom hur... Han kanske har fått 40 brev men lagt dem i papperskorgen direkt, så att jag har liksom ingen aning.
Nej. Usch. Men hur reagerade du på hans liksom initiala Alltså hans sätt att reagera.
Alltså, nu i efterhand, alltså så kan jag förstå det. Men där och då så tyckte jag ju det var helt sinnessjukt. Dels att vi då hade pratat om att vi inte trodde att vi kunde bli föräldrar. Så att jag förväntade mig att han skulle bli glad. Och jag tror att det var det jag gjorde dumt. Jag skulle inte förväntat mig någonting från honom. För det var ju det som gjorde mig så jävla besviken. Att han blev så arg och liksom, ja, men, på alla sätt försökte få mig att göra abort och sådär. Det blev ju nästan snarare en sporre till att vad fan ska jag bry mig om honom för när det enda just han bryr sig om är vad han ska säga till sina framtida barn. Eller vad han ska säga till tjejen han träffar. Ja, du kanske ska börja med att berätta att du har legat med någon annan då. Alltså så här, att det nästan blir snarare att man blev arg. Liksom.
Det förstår jag verkligen.
Men nu i efterhand kan jag ju förstå, alltså jag kan ju förstå varför han verkligen ville att jag skulle göra abort. Alltså för det här var ju inte hans plan eller mål, och han hade väl antagligen inte ekonomiska förutsättningar, inte, vi var ju inte kära på något sätt.
Nej, och han fick kanske panik liksom. Vara...
Ja, exakt, och det är så här, ja, alltså att typ tvinga någon in i en föräldraroll, det ska, alltså det har jag ju aldrig försökt med, eller det har jag aldrig gjort, men det blir ju ändå lite så.
Absolut.
Samtidigt som han också, alltså så här, ja, sexualundervisning, man vet hur barn blir till. Och väljer man då att inte skydda sig, ja, men då får man kanske skydda sig själv. Liksom.
Ja, man måste ju kunna ta ansvar för sitt agerande. Liksom.
Ja, men och han visste ju vad jag stod i det här. Jag vet att jag fick ett sms från honom bara liksom, då när vi sms-bråkade där. Jag har faktiskt det smset. Det står typ så här... Jag skulle gått därifrån när du berättade om att du ville bli ensamstående mamma och flytta utanför stan. Skrev han liksom i sms till mig. Så jag har ju uttryckligen sagt till honom så här, ja, men min dröm är att bli ensamstående mamma och flytta lite utanför stan och bara leva familjelivet. Liksom. Och det är ju precis det jag gör idag. Men efter att jag har sagt de här sakerna, då väljer han att komma i mig. Liksom.
Just det.
Så å ena sidan kan jag förstå det, å andra sidan så tycker jag att det är mest klantigt av honom att faktiskt, alltså, inte då, alltså, men på något sätt försöka skydda det, alltså, så här, i alla fall inte komma i mig, eller i alla fall liksom, du vet, kondom finns, alltså, så här, det finns ju sätt liksom, även om inte han kan, alltså, gå på preventivmedel liksom. Och efter de dialogerna vi har haft så tycker jag att det är jättekorkat av honom att komma i mig.
Han
visste vart jag stod i det. Liksom.
Ja.
Ja. Sen kan jag idag tacka honom för att han betedde sig så. För annars kanske inte jag hade haft tia.
Nej,
hade det varit en vettig kille som bara... Jag vet inte hur en vettig kille hade kunnat säga det på ett bättre sätt. Eller så här. Men en anledning till att jag bara kände så här, fuck it. Jag blockar honom. Jag ska inte tänka på vad han vill eller vad han känner. Nu ska jag bara gå in i mig själv och känna vad jag känner och tänker och tycker och vill.
Ja.
Och det gjorde jag ju, och därför finns Ia idag. Liksom.
Ja, exakt. Om vi liksom går vidare lite och du blir lite mer gravid och så vidare. Alltså hur var graviditeten rent så här? Ja, men dels såklart fysiskt men också mentalt med liksom att veta att nu hade du ju sig en dröm om att bli ensamstående. men kunde det kännas, alltså hur gick tankarna under graviditeten i allt det här?
Alltså när jag var gravid så pluggade jag ju heltid. Jag började jobba lite med sociala medier. Jag skulle flytta. Jag skulle flytta hem till Jönköping i några månader för att jag ville gå igenom förlossningen i Jönköping, så jag ville vara där någon månad innan BF och någon månad efter liksom. Så jag köpte en lägenhet här i Stockholm med inflytt i augusti, och Sia var ju beräknad 27 maj. Så mycket av min graviditet som jag minns den var var väldigt stressig liksom. Det var alltid alltså heltidsstudier, 5 tentor det året, och det var liksom, utöver det så hade jag en flytt, jag hade liksom, ja, men sociala medier då, jag hade liksom vänner och bibehålla relationer till, jag hade liksom, jag minns bara typ min graviditet som väldigt stressig liksom. Mycket bollar i luften liksom, men det är lite typiskt mig och min person liksom. Men jag var glad. Jag var jätteglad och jag var förväntansfull. Och jag men, trivdes som gravid. Faktiskt, jag fick graviditetsdiabetes dock i vecka 30. Ah, så då,
okay.
Då var det ju mycket fokus på det. Och jag skulle liksom sluta äta pasta och bröd och allt vad det var.
inte det, men man vill höra som gravid.
Nej, verkligen inte. Där och då var det fruktansvärt. Mm. Men nu i efterhand liksom, så minns jag det bara som stressigt. Men jag mådde ju jättebra rent sist under graviditeten. Okay. Jag hade ju liksom ingen foglossning. Spydde nog två gånger under hela graviditeten. Mm. Och det var precis i början där. Och en gång när jag satt pluggade i bilen när mamma och pappa körde bilen.
Ja, just det.
Så då spydde jag, och då vet jag inte ens om det var graviditeten eller om det egentligen var... liksom...
Och sjuka.
Exakt, exakt. Ja. Så ja, jag, rent fysiskt mådde jag jättebra faktiskt.
Mm. Fanns det några orostankar kring att bli förälder själv och inte ha någon kontakt med den biologiska?
Ja, alltså i början där så hade jag jättemycket ekonomisk ångest. Alltså så här, hur ska jag liksom kunna hantera det här? Så jag tog ut fullt CSN och jobbade så mycket jag kunde. Jag jobbade typ fortfarande 30 timmar i veckan eller något sånt där.
Oh,
då jobbade jag i butik på Dressmann. Mm. Så det var ju det, men jag jobbade liksom varje helg, öppning till stängning.
Mm.
Och även vissa vardagskvällar liksom. Och då pluggade heltid. Så det var liksom skola typ 9-3. Och sen så kanske jag åkte in till jobbet och jobbade 4-8. För då stängde butiken vid 8. Två dagar i veckan. Och sen så jobbade jag öppning till stängning varje helg ända fram till påskhelgen.
Mm,
och Sia är ju född 27 maj, så att det var ju, ja, men de där sista veckorna när jag flyttade hem till Jönköping som jag, och då under den här tiden så var det ju pandemi, så då hade ju inte CSN så här att man behöver, eller att det finns något tak på hur mycket man får tjäna. Så att jag tog ju mitt fulla CSN för att kunna spara hela CSN. Och så levde jag på min lön liksom, för jag hade ju fortfarande en normal liksom, en normal lön.
Mm.
Så att sparandet var ju liksom mitt CSN-lån, om man säger så.
Jag fattar.
Bara för att få ihop det rent ekonomiskt, för att jag hade liksom ett mål om att jag måste ha, jag minns inte exakt hur mycket det var, med 70 000 på ett sparkonto när jag blir mamma, annars så kommer jag få panik liksom. Och när jag skulle köpa lägenhet här då, så tog jag mer banklån än vad lägenheten kostade, för att jag skulle kunna köpa möbler och liksom typ så här. Så det var ju mest, ja, men mest ekonomisk oro. Faktiskt. Men inte så mycket oro liksom, på hur jag skulle klara det rent, alltså känslomässigt eller fysiskt. För att det var jag helt säker på, att jag kommer fixa galant. Och jag har ett alltså, stort nätverk av vänner, och jag har min familj och sådär. Som jag har jättebra relation med liksom. Så jag var liksom inte orolig så. Det var, men, som sagt, mest ekonomiska.
Jag fattar. Hur såg du på förlossningen? Var det någonting du såg fram emot, eller kändes det läskigt?
Nej, alltså jag hade en grej om att jag inte skulle kolla på några förlossningsvideos eller liksom så här. Så att jag visste ju, jag hade noll aning om hur en förlossning gick till när jag kom dit liksom.
Mm.
Men jag har ju en känsla av att, eller jag har alltid haft en känsla av att jag är så stark och jag har hög smärttröskel och sådär. Och det upplever jag att jag blev chockad över, att det gjorde så ont liksom. Ja, det är klart man förbereder sig på att det gör ont liksom, men jag trodde att jag skulle hantera det bättre, om man säger så.
Ja. Ja, men det är ju såklart, det är en smärta som, alltså, man vet att det ska göra ont, men har man inte upplevt den, så är den jättesvår att föreställa sig.
Ja, verkligen.
Men ska vi ta, då blir man ju väldigt nyfiken här på hur du reagerade på smärtan. Så ska vi ta oss till när det började dra igång. Hur märkte du att det var någonting på gång?
Nej, men på fredagskvällen, jag vet att jag la upp på Instagram typ att jag hade börjat få alltså jätteont i ryggen på fredagdagen liksom. Varpå jag la ut det på min Instagram och folk bara, förlossningen är på gång typ. Det här var ju då, hon var ju beräknad 27. Hon kom 31, så det var dagen efter BF då. Så det var ju också så här tajmat, att det var inte helt orimligt att det var så liksom.
Just det.
Och sen på fredag natten så fick jag alltså jättemycket verkar. Jag hade jätteont liksom, men främst i ryggen. Och så vid 11:30 eller något sånt där på kvällen, 1:30 kanske, då kunde jag liksom inte sova sen, för att det var så ofta. Men sen på lördagen på dagen kändes det som att det lugnade ner sig lite. Liksom. Det var inte alls lika kaos som det hade varit. Eller så. Så jag hanterade det själv hemma. Liksom. Det var inget som var panik, inget vatten som har gått eller någonting.
Nej.
Utan det var bara smärta liksom, en gång i halvtimmen ungefär.
Mm.
Och sen så höll det på hela lördag natten också. Alltså natten mellan lördag och söndagen. Så på morgonen på söndagen där så åkte jag in för att jag bara... Nu har jag det hållit på i alldeles för många timmar för att jag ska kunna hantera det här.
Och
jag
har inte fått sova. Nej, exakt. Mm.
Exakt. Och så var det mors dag då på söndag morgonen.
Ja, perfekt.
Så vi åkte in till förlossningen och då var jag bara öppen en centimeter typ. Så då skickade de med sån här, vad heter det?
Sovdos.
Sovdos, precis. Men jag sov ju inte ett skit ändå, för att då var det verkligen liksom, det gjorde så ont. Så då åkte vi tillbaka några timmar senare och då var jag öppen 4,5 centimeter tror jag.
Ah, okej. Okay. Så då kom det verkligen igång där sen?
Ja, exakt. Mm. Och då fick jag ju bli inlagd. Och då, jag vet att jag hade sagt liksom, i och med att jag inte hade någon erfarenhet av förlossningar eller något sånt där, så sa jag bara, ni får avgöra vad ni tycker att jag behöver för smärtlindring liksom. Och då testade vi med bad och akupunktur och lite så här i början. Sån lustgas heter det då.
Mm.
Ja, precis, lustgas. Men sen så vid 8 på kvällen på söndagen, då hade jag ju alltså hållit på i 48 timmar, kändes det som. Inte liksom aktivt, men jag hade ju inte sovit på 48 timmar liksom.
Mm.
Så då satte de in, 7:30 på kvällen satte de in epidural. Och så vid, jag tror att det står i min journal 7:50, så var jag öppen 10 centimeter.
Åh, jäklar!
Ja, men det som var problemet med det då var ju att då kom ju inte krystfasen igång liksom.
Just det.
Så jag fick ju inga krystverkar, så först vid, om det var klockan typ 1 på natten där, så fick jag krystverkar.
Okay.
Så jag gick runt öppen 10 centimeter i 5 timmar eller någonting, för att antagligen på grund av epiduralen, jag vet inte, men gissningsvis därför.
Ja, men precis, och det är väl det man ibland säger när liksom barnmorskorna säger att det är för sent för en epidural. Och egentligen så finns det ingenting som heter för sent, rent inte liksom inte farligt eller så att ta en epidural senare, men det kan ju då medföra att förloppet blir längre. Och,
exakt. För jag hade ju lika ont de 5 timmarna. Det var inte så att det var skönare på något sätt.
Nej, du fick ingen vila liksom.
Nej. Verkligen inte. Det var inte så att jag låg och sov de 5 timmarna. Utan det var ju fortfarande liksom aktiva verkar. Liksom. Men som de tidigare verkarna. Inga liksom krystverkar på det sättet.
Just det.
Nej, så det var ju lite jobbigt. Liksom, nu i efterhand hade jag önskat att vi inte satte in den där epiduralen. Mm. Eller att vi gjorde det tidigare. Liksom.
Mm.
Men för det upplevde jag. Jag hade liksom ett mål om att hon skulle komma ut på mors dag. Och det kanske hon hade gjort utan den. Liksom.
Just det,
om det var klockan 02:07 tror jag.
Mm.
På måndagen då blev det ju.
Mm.
Och då hade jag hållit på sen fredagen.
Ja,
liksom.
Oh, shit. Långt förlopp
så alltså. Ja, men det kändes väldigt, väldigt, väldigt långt. Jag minns de liksom, dagarna, fredag, lördag, söndag, minns jag bara som smärta. Liksom.
Mm.
För det var aldrig någon paus. Liksom. Så att jag någon gång, alltså där natten mellan fredag och lördag, så tror jag att jag sov liksom, en halvtimme och så vaknade man. Och så sov man en halvtimme och så vaknade man. Men ingen sammanhängande sömn på de dygnen. Liksom.
Nej.
Och sen så, i och med att det var under pandemin, så var jag själv liksom, på BB och allting sen. Så att det var ju verkligen... Ja, jag hade lite sömnbrist där, om man säger så.
Det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Med. Men du, förlåt, vad sa du? Var du själv under förlossningen? Eller vad sa du?
Nej, mamma var med mig på förlossningen. Mamma var med. Men hon var tvungen att... När jag åkte upp på BB så fick mamma åka hem, liksom.
Ah, okej. Just det. Det var pandemin, ja. Just det. Okej. Okay. Men du, när det väl började dra igång med krystvärkarna, kände du att det var på gång? Eller var du så pass bedövad att du inte... kände skillnaden på när krystet kom igång, så att säga?
Jag kommer bara ihåg att det kändes som att jag skulle bajsa på mig hela tiden, att jag sa det hela tiden.
Mm.
Och det är väl kanske den känslan man ska ha. Men jag tror, jag tror att jag inte kände riktigt lika mycket, alltså så, som jag kanske hade gjort annars.
Mm.
För jag minns inte det som det värsta, utan det värsta var typ de 5 timmarna från epiduralen till att hon faktiskt, alltså inte sista 20 minuterna när kryssverkarna var, utan innan det liksom, som den värsta smärtan typ.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hur var det då när hon började komma ut liksom?
Men jag kommer ihåg att jag hade ju varit på så här rutinultraljud och fått reda på att det var en tjej. Men jag var så osäker, för jag hade sån stark känsla av att låg en kille i min mage, och det hade jag fram till slutet. Okay. Så det första jag frågade mamma, jag bara, mamma, är det en tjej? Är det en tjej? Och frågade barnmorskan, jag bara, är det en tjej? Är det en tjej? De bara, du får se själv. Jag bara, men nej, tjej, är det en tjej? Och sen så när det första jag kollade, bara, okej, det är en tjej. Och jag vet inte varför, men det var bara att jag hade fått för mig att jag hade en kille i magen. Jag hade till och med en kollega som hade köpt ett så här, jag hade liksom ett killnamn och ett tjejnamn, och killnamnet började på R och tjejnamnet började på S. Hon hade till och med köpt ett halsband med ett R på, för hon också var så säker på att det var en kille.
Så säker på det. Det var intressant.
Ja. Men det var det inte.
Det var det inte. Det var en liten S. Vad var känslan då när du fick se henne och fick upp henne på bröstet?
Nej, men jag var så glad. Jag var så lättad över att allting var över.
Förstår det.
Ja, nej, men jag var bara alltså, helt överväldigad, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket ångest över att jag skulle ligga själv på BB då.
Mm.
Som det var under pandemin. Men
såklart.
Ändå glad liksom. Nej, men det kändes så stort liksom att, så här, ja, men att man hade gått igenom allt det här ändå själv. Liksom. Såklart jag hade min mamma där, och det var ju liksom världens bästa stöd. Men det kändes bara som att jag hade gjort det här. Liksom. Jag hade gått igenom den här graviditeten själv, och jag hade gått igenom den här förlossningen. Mm. Och nu, ja, det var bara en mäktig känsla. Liksom.
Exakt, det var ju verkligen så. Det var ju verkligen du. Sjukt mäktigt. Fanns det några liksom där när du var själv då på grund av pandemin på BB, fanns det några, alltså kunde du ha kvar den här fan vad mäktiga känslan, eller fanns det några tvivel, eller var det någonting som kändes jobbigt i liksom, shit, nu är jag verkligen mamma och jag är själv den typen av tankar liksom.
Ja, men så var det nog lite, för att jag kände liksom, hon kom ju ut då klockan strax efter 2 på natten mellan måndagen och tisdagen. Mm. Och vi kom upp till BB kanske vid 6 på morgonen eller någonting.
Mm.
Och då sov jag ju några timmar. Och sen så sov jag en natt och sen åkte jag hem liksom. Mm. Alltså till mamma och pappa då. Mm. För att jag kände mig nog ganska ensam.
Mm.
Eller så. Så det var väl ett, alltså en, ja, egentligen kanske man borde stannat där och sådär, i och med att det är första barnet och så. Men jag kände mig nog väldigt ensam redan då. Mm. Så att jag var väldigt angelägen om att komma hem så snabbt som möjligt.
Mm.
Och på något sätt var det skönt. Det gick ju jättebra hemma. Så det var liksom inga konstigheter så. Men jag hade nog kanske inte varit lika stressad om det hade varit så att mamma hade fått komma dit de dagarna och hälsa på. Och du vet, så här. Nu just var det så här, gud, stackars mamma också som fick se den här lilla varelsen tryckas ut och sen så var med henne i 2 timmar för att sen inte få träffa henne på 4 dagar liksom.
Mm. Mm.
Och hon, mamma fick ju ta de här pappadagarna, så mamma var ju bara hemma och väntade på att vi skulle komma hem liksom. Så det var, men sen så fort jag kom hem så kände jag mig mycket, mycket mindre ensam. Och som sagt, eftersom mamma tog de här dagarna så hade vi ett toppenupplägg att jag sov med henne på nätterna då, eftersom jag ammade där i början. Och sen så på morgonen vid 6 eller någonting när hon vaknade och ville gå upp liksom, då tog mamma henne 6-10 så att jag fick sova där på morgonen.
Perfekt.
Och sådär. Så jag var ju liksom inte helt själv. Jag hade ju mina föräldrar.
Du hade ditt gäng.
Liksom. Exakt. Pappa fixade med maten och handling och allt sånt. Och mamma tog henne på morgonen så att jag fick sova lite. Och jag tog henne liksom all övrig tid.
Hon fan vad fint. Liksom.
Ja.
Verkligen. Man blir helt tårögd av sånt stöd. Ja. Och att ha sånt support system är otroligt bra.
Ja, verkligen. Ja, jag är så tacksam över det. Och det har jag ju alltid haft från mina föräldrar, men än mer nu sen jag fick barn. Liksom.
Mm.
När jag flyttade upp hit så kom de raka vägen upp och hjälpte mig med lampor och allt vad det var. Och nu när jag ska flytta kommer mamma hit, och det är ändå 35 mil Stockholm.
Mm.
Eller 32 kanske det är, men... Ja, 32 mil är det nog. Och de kommer ju så fort jag ber om det liksom. Mm. Och vill att jag kommer hem hela tiden och sådär. Så att det är jag verkligen... Jag hade inte klarat utan mina föräldrar om man säger så.
Nej.
De har ju varit allt och lite till på alla plan liksom.
Underbart.
Mm.
Hur mådde du de första veckorna efter graviditeten, liksom efter förlossningen, när du kommit hem och sådär? Kändes det, var det någonting som var jobbigt eller alltså rent så här fysiskt då, eller emotionellt och så?
Nej, men jag mådde ändå väldigt bra, minns jag. Jag tyckte att amningen var jättejobbig. Jag tror att jag ammade typ 23 timmar per dygn första 2 veckorna. Liksom.
Mm.
Jag vet att när BVC-sköterskan var där på hembesök första gången, då kan hon bara varit några dagar gammal. Då... Alltså, hon hann knappt liksom mäta och väga henne för att hon liksom började skrika och jag satte henne på patten direkt och märkte hur stressad jag var med det här.
Mm,
för det enda som fick henne lugn var liksom bröstet.
Mm.
Och det kom jag ihåg att jag hade jättemycket ångest över. Att jag kunde inte duscha i fred. Jag kunde inte ens gå på toa. Jag satt och ammade henne när jag satt på toa. Liksom.
Mm, mm.
Och jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt låst. Och det är väl liksom det man äter så att man får igång det ordentligt. Men så... När hon var typ 3 veckor gammal så visade det sig att hon hade liksom rasat i vikt. Så att nog med att jag satt och ammade 23 timmar om dygnet så går hon också ner i vikt istället för upp.
Mm. Och hon fick inte i sig liksom... då helt enkelt.
Nej, exakt. Antagligen var det väl så att hon liksom... Antagligen var det väl så att hon inte fick i sig eller att jag hade dålig mjölk eller någonting. Jag vet inte vad det var, men för jag tyckte att det liksom... Alltså du vet, när jag hade sån här... Hade jag någon t-shirt eller någonting så var det liksom genomläckt. Så det var inte så att jag inte hade mjölk liksom.
Nej.
Men ja, det funkade bara inte. Jag körde med såna amningsnapp och allt möjligt för att försöka få till det.
Mm.
Men det verkade liksom inte funka.
Fick du något stöd i det av BVC liksom?
Ja, de sa direkt. Mm. Vi tycker att det bästa är att du ger henne ersättning liksom.
Mm.
I alla fall, alltså typ, jag tror att det var 3 gånger. Så här, då var det väldigt lite, det var ju supersmå mängder, men att jag antingen efter amning eller liksom innan amning ger henne lite ersättning. Och då, liksom, jag tror att det var första dagen, så gav jag henne de här 60 milliliter eller vad det var, inte ens det i början där. Och hon var liksom glad och nöjd i 3 timmar.
Ja, just det. Hon blev mätt. Exakt.
Så efter det så var det liksom som något... Jag försökte sitta och mysamma lite, men det sållades ju ut ganska fort. För jag fick ju en helt annan... Alltså, ja, men bara att jag kunde ta en dusch i fred utan att hon gallskrek utanför. Mm. Att hon kunde ta en vagnpromenad. Det hade liksom inte hänt de första veckorna för att hon fick panik så fort hon inte fick vara vid bröstet. Liksom.
Mm.
Och varje gång liksom, ja, men om någon skulle komma och hälsa på, eller så här, det var ingen som kunde hålla henne för att hon kunde vara borta från mig i 30 sekunder. Sen var det färdigt. Liksom. Sen var hon skitarg. Så amningen fasade sig ut ganska fort av ändå naturliga skäl. Alltså dels på grund av friheten jag fick ifrån flaska. Men också eftersom hon gick ner i vikt. Och efter att jag började med flaska så gick hon upp i vikt.
Det
blev ju naturligt så. Och sen, jag tror att jag ammade henne sista gången när hon var kanske 5 veckor. Eller något sånt.
Kändes det okej då? Eller var det ett jobbigt liksom, beslut eller vad man ska säga?
Jag hade väl önskat att amningen funkade, absolut. På många sätt, liksom. Men nu gjorde det inte det. Så att det, vill, alltså, det är klart det är lite sorg nu i efterhand, kan jag tycka. Men det funkar ju bra med flaska. Hon mår toppen, liksom. Så det är inte, egentligen inte för hennes skull som jag känner lite sorg över det, utan bara för min egen skull. Alltså dels så här, låter ju jätteytligt, men alltså dels så här, vikten och alltså sådana saker. Jag har liksom inte gått ner ett gram sedan min förlossning. Alltså så. Nu tror jag inte att jag hade gått ner så mycket mer av just amning. Men det är ändå liksom sådana saker man tänker på. Undrar om jag hade sett ut på ett annat sätt. Och om, ja, alltså. När jag äter fortfarande flaska på kvällarna. Hade hon, hur hade det varit om hon hade liksom, om hon hade ammat och gått direkt till mat? Alltså så.
Lite om och men, liksom. Lite sådär som man tänker på i efterhand.
Ja, men precis. Och sen så har man... Eller jag hade nog en bild av att jag skulle amma. Och skulle det inte funka så skulle jag köra med flaska. Men, och nu blev det ju så. Men jag, det är ju fortfarande liksom... Jag hade nog önskat att jag hade kunnat amma. Om jag hade fått välja helt själv.
Apropå att du tog upp det här lite med Victor. Ska vi prata bara lite om det? Jag tycker det är ändå intressant det här med just att liksom komma tillbaka till startformen eller vad man ska säga och alla de här liksom tidningsrubrikerna som slår emot en när man är nyförlöst. Liksom. Hur har det varit för dig? Hur har det varit för dig med vikten och så? Och kroppsacceptansen eller vad man ska säga?
Nej, men jag har min Instagram och mina följare mycket att tacka för att jag ändå liksom känner mig okej. För när jag var några veckor gammal så lade jag ut en bild på min kropp. Eller när jag var några veckor gammal, herregud. När Sia var några veckor gammal så hon kanske var 2 månader. Om det var juli någon gång där. Och jag lade upp en bild på min kropp i bikini liksom. Och jag fick så mycket kärlek. Alltså så här. Och det gjorde någonting med mig. För innan, alltså under hela min uppväxt så har jag liksom jojo-bantat. Jag vet att jag till och med alltså, köpte så här illegala bantningspiller när jag skulle åka på tv-inspelning för att jag skulle liksom vara smal. Typ. Jag är inte en smal person. Jag har aldrig varit en naturligt smal person. Liksom. Det var när jag tränade 13 träningar i veckan eller bantade ihjäl mig som jag var smal. Och det är liksom inte när jag lever lagom så är jag inte en smal person om man säger så. Lagom med träning och lagom med mat, då är jag fortfarande liksom större. Jag har aldrig haft under 38 i kläder liksom, utan jag har alltid varit en medium från när jag var 12 år gammal typ. Och passat mig in i det för att jag har tränat jättemycket eller ätit bara räksallad liksom. 2 år på gymnasiet så åt jag inga kolhydrater. Alltså överhuvudtaget. Så jag har ju alltid levt i någon typ av så här diet culture. Alltså jag har alltid gått på en diet eller en annan. Jag har alltid liksom aldrig tränat för att jag tycker det är kul. Eller ja, när jag tränade liksom fotboll och sport och sånt när jag var yngre gjorde jag det för att det var kul. Men sen när jag slutade med det så har jag aldrig gått till gymmet för att jag tycker det är kul utan bara för att jag ska bränna kalorier. Liksom. Jag har inte haft en hälsosam relation till min kropp under hela min uppväxt egentligen. Eller sen jag slutade på sporten när jag var typ 15. I min vuxna ålder då, eller vad man ska säga, sena tonåren och sen. Så jag var ju rädd för att gå upp i vikt och så här. Men någonstans nu under vägens gång under, liksom så, här, så har jag accepterat att om inte jag är sugen på att träna 6 dagar i veckan, vilket är fysiskt omöjligt för mig nu med heltidsstudier, helt ensamstående utan avlastning och liksom jobb.
Mm.
Det finns inte, jag kan inte trycka in ett umgänge med en kompis en gång i veckan, så hur ska jag kunna trycka in träning liksom? Jag kommer inte kunna lösa det. Då får jag sluta plugga eller sluta jobba eller anställa en nanny liksom. Så jag har väl typ funnit någon, eller kommit till någon acceptans med att jag kommer inte kunna träna 7 dagar i veckan och jag är inte sugen på att leva på kaninmat liksom.
Just det. Mm.
Och den inställningen har väl gjort att jag accepterar det. Men också då, som sagt, all kärlek jag har fått för att jag vågar visa min kropp. Trots att jag inte har gått ner till min normal kropp. Efter jag är liksom mycket tyngre än vad jag var när jag blev gravid, om man säger så. Och det trodde jag skulle störa mig jättemycket med tanke på min erfarenhet av liksom jojobantning och kroppsångest. Liksom. Men nu, nu när det väl är som det är, att jag är att jag inte har gått ner i vikt liksom, så tycker jag ändå att det känns okej.
Okay. Mm. Ja, härligt att höra. Det är ju en jävla plats att vara för de flesta kvinnor, det här med ideal och kroppshets hela tiden. Det är få av oss som är liksom immuna mot den hetsen. Jag upplevde själv att efter barn att det blev lite mer sekundärt, så att säga. Liksom, hur min kropp såg ut blev lite mer sekundärt. Från att ha varit någonting som var kanske det viktigaste under några år. Blev det inte... Det var liksom andra saker som var mer urgent, så att säga.
Exakt.
Så att liksom de tankarna och de känslorna föll lite automatiskt bort. Vilket jag är väldigt tacksam för. Men det är en ständig kamp att vara... Och vara kvinna, tyvärr, i vårt samhälle.
Verkligen.
Men det är jätteintressant att få höra dina tankar om det. Det har varit jättespännande att höra om din förlossning och graviditet. Har du något tips eller något medskick som du vill skicka med, om det är någon som sitter och lyssnar nu som kanske är gravid just nu?
Nej, men mest typ att... våga be om hjälp. Hade jag behövt höra oftare där i början. Liksom.
Mm.
Jag skulle flytta själv och jag skulle börja plugga. Och jag skulle lösa precis allting själv.
Mm.
Men de flesta människor har både familj och vänner som står på helspänn för att få komma in och steppa in. Och vara barnvakt för att man ska få gå och träna. Eller vara barnvakt för att man ska få duscha i fred och ha en ansiktsmask en hel kväll. Jag har varit... förutom när det kommer till mina föräldrar så har jag varit ganska dålig på att fråga om hjälp liksom, generellt. Och när jag väl har gjort det så har jag bara, gud, kan man må så här? Kan jag vara liksom, även nu när jag säger lite äldre liksom, att någon dag så mådde jag skitdåligt. Jag hade liksom ont i magen och jag mådde skit. Och min tjejkompis bara, dumpa barnet här och så kommer du att hämta henne mot beskrivning när du känner för det. Liksom. och så gjorde jag det och jag bara åkte och köpte mat, satt och åt, la mig och vilade en timme liksom. Jag har inte gjort det på flera år liksom. Och jag kände mig som världens bästa förälder sen på kvällen när jag var med Sia, för att jag fick några timmar att bara vara Lisa liksom.
Just det.
Och jag har inte varit bara Lisa särskilt mycket sen Sia kom, eller sen graviditeten egentligen. Men när jag väl får vara det så är jag ju också en bättre mamma till Sia.
Så bra.
Så våga be om hjälp.
Ja, jättebra. Och det är precis som du säger, så står nog de flesta med öppna armar och kommer med hemlagad mat eller vad det än kan vara. Men det är också en grej som är så här med vårt samhälle idag, att det har blivit så himla individualiserat och att man ska klara sig själv.
Ja.
På något vis, som ju är jättedumt egentligen.
Ja.
Så superbra.
Ja, men då, inte så, men framförallt vi kvinnor. Vi ska liksom, till skillnad från förr när man var typ hemmafruar, så ska vi nu också göra karriär. Vi ska ta hand om hela hemmet. Vi ska ja, göra allt som behöver göras. Gå till BVC, gå på egna tandläkarbesök och boka resor, och vi ska fixa inför kalas, ordna presenter. Vi ska i mitt fall då plugga heltid. Vi ska också jobba. Och samtidigt ska vi vara både 100% mamma och 100% oss själva. Det, alltså, det är helt fysiskt omöjligt utan hjälp.
Och gärna lyckliga och glada också.
Exakt, och inte stressade, för det leder till att man inte klarar någonting liksom. Så i, verkligen så, alltså, kan man ta hjälp så ska man ju göra det liksom. Sen i många fall så är man ju två liksom, och kan avlasta i vardagen, men även i de fallen så behöver man ta hjälp liksom.
Absolut.
Få gå på en dejt tillsammans, få ligga och titta på en serie en hel dag som föräldrar som man inte har gjort på sen barnen kom liksom. Alltså, våga be om hjälp, för att det finns verkligen folk som kommer vilja hjälpa.
Urbra. Tusen tack, Lisa. Det var så intressant att höra den här berättelsen. Stort, stort tack till dig, Lisa Maria Jönsson. Vilken otroligt stark berättelse. Jag blir väldigt imponerad av dig och kvinnor där ute som fan i mig klarar allt som kommer i er väg. För dig som är mer nyfiken på just det här med graviddiabetes, som vi gick in lite grann på i avsnittet, så pratar vi bland annat om det med Lulu Lamotte i avsnitt 316 och med Jenny Malmberg i avsnitt nummer 149. Kolla in det, vet jag. Du hittar såklart Lisa Maria också på Instagram och TikTok, och där finns naturligtvis också Vattnet går. Så stig genast dit, vet jag. Tack för att ni har lyssnat, kära ni. Ni är verkligen bäst. Senare i veckan snackar vi mer med Lisa Maria om livet som självstående mamma och tankarna framåt i Barnet går. Ha en underbar dag nu. Stor kram. Hej på er!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.